Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Eda.
Hej Tim.
Hej Marcus, hur är läget?
Jo men det är bra, det är bra. Det är måndag här.
Det är måndag, det är börsrally.
Ja.
Nu har jag inte kollat stängningen i och för sig, men jag har varit över 3% idag i alla fall.
Jag tror alla kommer tillbaka från midsommar, ja. Gött laddade.
Optimistiska.
Ja, en trevlig helg innanför västen. Och
ja
så.
Men det har varit väldigt varmt alltså.
Men är inte det fantastiskt? Är inte en perfekt midsommar?
Jo, det är fint. Men det har också regnat lite.
Ja, inte på midsommarafton. För en gångs skull.
Ja, faktiskt. Det var väldigt skönt. Men alltså jag har alltid fått... jag behöver ta med mycket paraply senast för det regnade så mycket. Men det känns som att jag alltid tar med paraply när det inte ska regna. Ja, är det något som händer det med?
Klassisk jinx bara.
Ja, jag vet inte. Det känns som att det alltid blir... Och sen när jag inte tar med paraply så är det sol liksom.
Mm.
Eller tvärtom så är det regn.
Ja, visst är det så. Ja, det är den 27 juni idag.
Exakt, ja.
Och vi börjar komma närmare och närmare semestern.
Mm.
Och på börsklimatet så vi får se lite om det här är positivt uppstuds. Det var ju, New York-börsen var upp i torsdags blev det då? Eller var det fredags? Fredags, de har inte midsommarafton.
Nej, det har man ju inte det. Och vi närmar oss också lite mer, nästan som en ny... nya kvartalsrapporter såklart. Det är en ny rapportsäsong snart.
Oh, jag ser så mycket fram emot det.
Det skulle bli jättekul att se vad alla bolagen har att säga.
Det är typ som en 30-graders julafton kan vi kalla det. För att det är inte det värmen. Kommer några julklappar.
Så kan man säga, så kan man säga. Sommarklappar.
Ja, det är bra. Gott, Tim. Men nu är det faktiskt så här att du och jag kan ju hålla på och hobbysa hur länge som helst egentligen. Om
det brukar vi göra.
Vi ska upp ner eller... Upp, ner eller sidled så att säga.
Men ibland måste man ha lite proffshjälp också.
Ja, visst är det så. Nej, men så att vi har faktiskt med oss en helt fantastisk gäst här. Som har väldigt bra koll på marknadsläget och makron in general. Så att med det sagt så skulle jag vilja introducera Jon Arnell från Max Mathisen.
Hej!
Hej!
Hur är läget?
Ja, det är bra, tack. Precis som ni nämnde så har jag också njutit av det fina vädret här under midsommarhelgen och de härliga marknaderna för en gångs skull.
Visst är det så?
Det är ju grymt att höra alltså. Det måste man göra när det är sommar.
Ja, det är helt sjukt nice faktiskt vädret just nu. Det är 30 grader då?
Ja.
Något sånt?
Ja, jag något sånt. Alltså, det är lite jobbigt att gå in till kontoret ibland när man bara på sig långbyxor liksom och korta tycker jag. Det är väldigt varmt. Du kommer ju kavaj idag. Jag kände, hur klarar du det med det?
Men en positiv attityd då.
Ja, så är det.
Visst är det så. Men Jon, kan du berätta lite, vem är du?
Absolut. Jon Arnell heter jag då. Jag sitter som investeringschef på Max Mathisen, ett av Sveriges största pensionsrådgivningsbolag och även då private banking-verksamhet. Jag har varit här sedan 2015. Jag har en erfarenhet från aktiemarknaden. Jag har suttit som aktieanalytiker. Jag har suttit som aktietrader på derivat- och aktiesidan. Och även förvaltat stora pensionskapital på Electrolux faktiskt.
Jaha. Se där, ja.
Den är fin, den är fin. Och hur kommer det sig att du hamnar på Max i nu?
Jag har varit här ett tag som sagt och jättespännande bolag med lång historik av nära relationer med sina kunder. Vi är som sagt en av Sveriges största pensionsrådgivare och det finns möjligheter att utveckla även en private banking som jag tycker är superspännande. Så att och mycket mer fokus framåt på förvaltningen överlag då. Så det tycker jag är intressant här.
För oss som är unga här då, varför är det bra egentligen att tänka på pension? Det känns för mig det är väldigt långt bort liksom. Jag har ju inte lagt 5 sekunder på det liksom. Varför är det bra att
tiden står på vår sida, Tim. Tiden står på vår sida.
Ja, men man vill ju ha någonting att kunna leva på även när man går i pension. Så att, därför ska man börja tänka på det. Tid, och man har tiden på sin sida också, givet att man placerar i mer riskfyllda tillgångar, så tenderar börsen att gå upp på över tid. Och därför är det väldigt viktigt att starta med sitt sparande tidigt då.
Jag hörde att baspensionen i Sverige ligger på drygt 7 500.
Med en garantipension eller?
Ja.
Ja, det är inte så mycket.
Nej, det är inte så jäkla mycket faktiskt. Då är det bättre att plugga typ. Så att nej, och samtidigt så hörde jag att Norge hade ungefär dubbla garantipensionen faktiskt.
Aha.
Så att dryga 15 ungefär. Men de har ju också en liten norsk oljefond bakom sig som ligger väldigt gott där.
Så är det verkligen. Man måste jobba också för att få mer högre pension.
Visst är det så. Visst är det så. Men Jon, kan du berätta lite mer, vad är det du jobbar med? Lite dina arbetsuppgifter och hur du hjälper. För du är ju lite av en expert på makron och så.
Ja, men precis. Jag ansvarar då för investeringsstrategin egentligen. Så tillgångsallokering är ju min huvudsyssla egentligen. Då. Ska man äga aktier kontra räntor? Vad är det för typ av marknad som vi befinner oss i? Hur ska man tänka kortsiktigt, långsiktigt? Så det är det jag fokuserar på dagarna och försöka kommunicera det på så bra sätt som möjligt och även då sätta samman portföljer som vi tycker är intressanta och spännande för ett långsiktigt sparande helt enkelt.
Har inte det varit svårt nu då under 2022 här när vi både sett en nedgång, kraftig nedgång i både börsmarknaden och räntemarknaden?
Jo, det har ju varit extra svårt och det är också intressant och givet historien att det är få människor som nu är aktiva i marknaden och som kanske har upplevt det som vi upplever nu. Väldigt mycket sparare har kommit in under senare tid. Framförallt räntemarknaden. De flesta har väl inställningen att det är där man skyddar sig när aktiemarknaden skakar. Och så har det verkligen inte varit då under det här året. Så att, definitivt betydligt mycket svårare marknader. Vi faller tillbaka på normalt sett att man ska diversifiera sina portföljer, tänka långsiktigt, sprida sina risker, såna här klassiska
saker. Låter nästan som unga aktiesparares gyllene regler det där.
Ja, ja.
Lite samma tänk kanske.
Ja, men lite så. Det är ändå det någonstans vi faller tillbaka till om man inte sitter och studerar marknaden varje dag, vilket de flesta de facto faktiskt inte gör. Då.
Nej.
Och kanske inte heller har det intresset, utan då har vi möjlighet att kunna hjälpa våra kunder med det. Så att de inte ska behöva fundera lika mycket på det, utan vi håller dem uppdaterade. Vi gör förändringar som vi tycker är bra för dem på långa loppet.
Och gott. Vad behöver man, betalar man mycket för att bli kund hos er, eller är det liksom, måste man ha mycket deg eller vad är liksom minimumkravet?
Vår största affärsområde är ju pensionsrådgivning och det är ju via företag då. Så det är företag som är kunder hos oss och så de anställda i respektive företag då.
Mm.
Hjälper vi med rådgivning kring allt från försäkringar till hur du ska placera din pension helt enkelt.
Okej, okay, snyggt. Har ni små bolag eller är det bara större?
Vi har både och. Allt ifrån fåmansbolag till stora börsbolag också.
Okej, så då har också du en chans att vara med då, Marcus.
Ja, visst är det så. Gäddcap kommer snart och ska fixa sin passion.
Ja, det där är grymt alltså. Men om ni kollar på börsen nu då och marknaden, hur har ni gjort, vad har ni gjort för förändringar här under första halvåret 2022?
Ja, men vi som många andra var rätt positiva inför 2022. Vi red väl lite på den här återhämtningsvågen. Vi såg att Kina var på väg att öppna upp och trodde att vi skulle få en inbromsning, kanske inte samma då tillväxttal som vi hade under 2021, utan de var nog rätt extrema, vilket nu är än mer tydligt här efterhand då. Men så en viss inbromsning med fortfarande positiva marknader, det var vår inställning. Sen så dök det upp ett par ytterligare parametrar, dels så att Kina stängde ner igen och öppnat upp och stängt ner ytterligare någon gång, så att det var ju inte någon som förutsåg riktigt. Och sen då,
det är som en jojo fram och tillbaka, eller en gunga.
Ja, precis. Och sen då kriget i Ukraina då, som ytterligare blev en katalysator för hela inflationsutvecklingen egentligen då, och ränteutvecklingen som följde det då.
Ja.
Så det vi har gjort under året är egentligen att vi var positiva men har blivit neutrala allt eftersom året har gått, och vi är fortfarande neutrala nu då, men tror att den här osäkerheten kommer hålla i sig. Men som vi pratade lite för försnacket här, att det är väldigt negativt där ute. Det är mycket negativt som är inprisat i marknaden, vilket den här Husqvarna vinstvarningen till exempel för någon vecka sedan här visade på, att det faktiskt blev stigande kurser trots en vinstvarning. Mm.
Precis. Och det tog vi upp i förra veckans avsnitt.
Mm, exakt, ja.
Så att då var det egentligen bara Husqvarna som återupprepade samma nyhet och samma prognos.
Ja,
och
bara att de höll bara sämre, bara.
Ja, att de höll samma kurs reagerade marknaden väldigt positivt på. Så att, men då måste jag fråga dig, Jon, är du taggad på Q2-rapporterna? Är du lika taggad som jag är? Du hörde lite i början där.
Nej, men det kommer bli jättespännande. Det är väldigt viktigt, för det är det marknaden fokuserar på just nu då. Vad ska vinsterna ta vägen? Vi vet att konsumenterna är superdeppiga, det har vi sett hundratals undersökningar på. Men bolagen har fortfarande hållit uppe skenet. Och så är det som är det intressanta att se. Kan de föra vidare kostnader? Har de möjlighet att göra det? Vad säger de om framtiden? Vad säger de om utbudsproblematiken? Kommer de få fram varor? Och så vidare. Så att, jag tror de är väldigt intressanta, och vad följden av dem blir. Kommer man justera ner estimaten efter dem? Det räknar ju marknaden redan med.
Mm.
Men frågan är hur mycket då?
Ja, det är det vi har sett senast. Det är ju att börsen har ju gått ner, för man antar ju att vinsterna ska gå ner. Men kommer det verkligen ske är ju den stora frågan. Kommer vi se en lågkonjunktur?
Ja, och vilka blir mest drabbade av en lågkonja?
Ja.
Det är frågan.
Det är frågan. Gyllene frågan.
Ja.
Har du ett svar, Jon?
Nej, det är hela osäkerheten i marknaden. Jag tror konsensusbilden, inklusive oss också, det är ju att det blir någon form av lågkonjunktur. Sen hur djup den blir, det får man låta vara osagt i det här läget då. Just nu finns det en diskrepans mellan centralbankerna och vad marknaden säger. Marknaden är ju betydligt mer defensiv, eller bäsig då, mot vad centralbanken är. De tror ju fortfarande på en mjuk landning som Jerome Powell benämner soft landing då. Så att någonstans kommer väl marknaden och centralbankerna möta varandra.
Mm. Och vad tror du, för att det är ju många där ute som är liksom oroliga med stigande räntor och whatnot. Och vad ser du på hur räntemarknaden liksom? Ser du det som en tillgång eller ser du det som något oroväckande? För att det finns ju, jag misstänker att ni även placerar pengar i räntebärande saker.
Ja, absolut. Och räntor har ju blivit en intressant tillgång helt plötsligt här under året i och med stigande räntor. Från att ha varit en ganska sömnig tillvaro, framförallt om vi tittar på svenska räntor. Då. Utländska räntor har ju haft lite högre nivåer generellt sett. Och det som har skett egentligen är att de har blivit betydligt mer intressanta framåt.
Mm.
Du får bättre avkastning på kupongerna som du får på obligationerna. Och kreditspreadar har gått isär och borde också då kunna gå ihop så småningom om vi får en bättre konjunkturbild.
Mm.
Ja, jag har väl en till fråga där. Du nämnde utlandsräntorna. Hur ser du på, man snackar ju väldigt mycket om att svenska kronan är så svag. Hur ser du på detta liksom? Ja, om man säger man är en svensk liten småsparare och man skulle vilja investera lite utomlands, gillar du den kreditrisken eller ser du det som en möjlighet också för liksom svenska exporterna att öka? Eller liksom, om man kollar ju mer på valutaförändringarna liksom, så sett.
Ja, vi har gynnats av att ha haft den här svaga valutan då, som placerar i utländska tillgångar. Det har ju varit väldigt positivt. Och sen har ju Riksbanken varit mer defensiv då än övriga centralbanker. Vi har haft hållit fast i den negativa räntan längre än övriga. Men det är väldigt tydligt att det svänger rätt rejält i svenska kronan. Så fort Riksbanken börjar tala lite mer hökaktigt så stärks kronan. Sen ska man komma ihåg, det är ett exporttungt land, Sverige, vi är en liten ekonomi, så vi är väldigt påverkade av vad som sker egentligen i dollarn och euron.
Mm. Jag vet inte, sist jag kollade så stod dollarn i typ 10 SEK.
Ja, 10,3 har den varit så högt, tror jag.
Det är sjukt högt.
Det är riktigt sjukt, alltså jag har ju faktiskt någon gång senast här liksom tänkt, jag äger ju Nvidia sen tidigare liksom. Men man blir ju inte supersugen på att köpa mer aktier när det är så dålig krona liksom, för det känns som att kanske det kommer falla tillbaka senare och så kanske det biter sig i ändan på en liksom. Man köpte fel, men det är, jag tycker det är så svårt att veta. Mm. Borde man undvika att köpa utländska aktier nu då, eller hur ska man, behöver man se där?
För att kronan stärks, tänker du här då?
Ja, i och med att det är så låg nu liksom.
Ja, nej, alltså ett sätt att sprida sina risker är ju också att investera internationellt, att få fler exponeringar valutamässigt också då. Så jag tycker det är ett bra sätt att sprida sina risker, och det finns ju väldigt mycket mer möjligheter i andra marknader än bara den svenska också då. Sverige är ju väldigt cykliskt, tiltat mycket bank, mycket verkstad, medan bara titta runt i Norden så får du andra exponeringar om du inte vill gå hela vägen till USA då, till exempel. Mm.
Ja, jag tycker det är lite långt till USA-marknaderna som kanske nämnt tidigare, men ja. Nej, jag tycker det är fantastiskt att man kan kunna handla aktier i hela världen och liksom exponera sig på olika sätt. För det är verkligen, det är rätt stor skillnad har vi kommit fram till. Diverse olika avsnitt egentligen.
Ja, verkligen, verkligen. Inte bara minst geografisk placering, utan saker och ting som kultur liksom är ju stor skillnad. Och det kan påverka bolag med.
Men vad gott, då har jag en spännande... Jon, tänk så här. Marcus Gedda kommer med 5 färska mil till dig. Och så säger jag ska pensionera mig om 20 år. Vilken ände ska vi börja i så att säga? Hur lägger vi upp det här? Jag tänker vi är på väg in i lågkonjunktur. Vad hade du velat kika på då? Bara rent spontant. Vad tror du hade varit intressant? Sparhorisonten var lite jobbig kanske. Men säg bara nu kommande 3-5 års sikt. Vad ser du kan gå bättre än något annat? Tror du på bank? Tror du på bankernas död eller ja, den här exporten med den låga valutan? Tror du den kan vara fördelaktig?
Ja, men nu blir det väldigt mycket, givet osäkerheten så blir det mycket stockpicking. Det är ju det som gäller i marknaden.
En klassisk.
Ja, en klassisk, precis. Det gäller att vara defensiv fortfarande.
Cash is king.
Även fast man kan fundera på hur starkt de delarna av marknaden har gått också. Vi tror ju, som jag nämnde, på någon form av inbromsning här. Och då kanske man ska börja fundera så småningom. Tillväxtaktier igen kan bli intressant. Mm. Sparhorisonten 20 år, det talar ju för att man ska, omberoende på om man är riskvillig då, så ska man ju äga aktier. Det är det som tiden talar för det i alla fall. Så det är ju liksom grundfrågan. Vilken typ av risk vill man ha? Egentligen då? Det man vill att ta.
Har du någon bransch så som du skulle säga mår lite extra bra så där i lågkonjunkturstider? Tim sa slamsugning för avsnittet. det är jäkligt bra för att man skiter inte mindre.
De mår ju lika bra ändå, ska jag säga.
Ja, man skiter inte mindre för att det är lågkonjunktur.
Nej, verkligen inte.
Nej, men du har ju dina klassiska hälsovård. Tenderar ju att gå bättre. Kapitalstarka bolag, kraftförsörjning. Stapelvaror, nu har du ett problem då med inflationen, så att den blir ju intressant att se vad Axfood och de här säger. Vi hade ju problematiken med Target och Walmart för några veckor sedan i USA, som inte har möjlighet att höja sina priser mot kund, utan det straffas det marginalmässigt då.
Ja, den är tuff ju. Tobak och godis är att man ska götta sig lite extra, ja, tänker jag.
Vi pratar om det, man äter mer lösgodis, ja, när det är sämre tider. Bara för att man liksom skär ner på annan konsumtion istället liksom. Mm.
Cloetta var inte på din wishlist ändå, Tim, va? Eller var det?
Nej, men det är av andra anledningar. De har ju ett stort projekt när de ska bygga en ny fabrik. Det tyckte jag var lite dåligt. Men det är en annan femma. Vad har ni för så här ESG-syn och så? Det känns som någonting som har ruckats på väldigt mycket de senaste månaderna här med försvarsaktier och olja och allting. Hur jobbar ni med det på hos er, hos Max?
Ja, men vi försöker jobba väldigt aktivt med det och gör egentligen hela vägen ut på pensionsplattformarna. Vi bedömer de olika pensionsplattformarna, hur de arbetar med det, hur vi arbetar med det. Tanken är att försöka hålla en så hög hållbarhetsnivå som möjligt generellt sett. Sen är det ju helt beroende på vad som finns på olika plattformar, vad kan vi själv erbjuda på vår egen plattform och så vidare då. Men vi vill ju använda så mycket artikel 8-fonder som det heter, alltså gröna fonder.
Ja, gröna fonder. Jag tänkte precis fråga vad det betyder, jag har ingen aning.
Det är nya EU-regelverket då, som benämner dem på lite olika sätt. Du har artikel 9 som är mörkgröna fonderna, och då kräver att du som förvaltare är lite mer aktiv i dina innehav. Inte bara utesluter olika branscher.
Okej.
Okay. Ja. Hur har de här nya reglerna påverkat er?
De har ju påverkat hela marknaden egentligen. Det har ju sett väldigt mycket flödesmässigt. Förra året och förra året så var det väldigt mycket fokus på hela energiomställningen, stora inflöden i den typen av fonder. Sen när det skakar till i marknaden så kan man notera att de går ut ganska mycket i de här. Men vi försöker se det här långsiktigt. Det är ett sparande för framtiden. Det är en omställning som kommer ske över tid. Så det vill du investera i nu och sen fortsätta investera i det så småningom här då. När den utvecklingen fortskrider helt enkelt.
Det är jäkligt intressant faktiskt. För jag funderar ju på det där. Det är ju lite som det här med konjunkturläget. Det handlar ju om att sålla green tech. Jag tror ju verkligen på hela det som makrotrend. Att vi måste börja se över liksom hur vi nyttjar energi och var vår energi kommer från och etc. Men alltså vi har ju varit inne på innan vårt clean tech, shit tech avsnitt.
Ja, det finns ju många bolag som är som lovar mycket men inte levererar lika mycket heller också just i den här sektorn.
Men alltså jag kommer fram till att jävlar vad svårt det är för bolag, och det finns så många sådana, sådana bolag som ska nyttja energi ur så här, tidvatten och liknande.
Aha, okay.
Alltså Minesto, alltså New Wave Power, vad de heter.
Alltså, vågenergi, det tror du inte på, menar du?
Nej men alltså, tänk bara att ni ska ställa ut något energiverk liksom långt ut till havs. Och där ska det stå emot liksom havets kraft i liksom år och dag in, dag ut. Utan att rosta sönder, utan att gå sönder. Och sen ska du då få energin därifrån också.
Mm.
Så att, jag vet inte, jag ser naturliga begränsningar i liksom just den typen av bolag faktiskt. Jag tycker tanken är ju helt fantastisk. Kan man knäcka den nöten? Ja, men då har man hittat en riktig guldgruva, för det är ju en energikälla som egentligen bara slutar.
Det är outnyttjad.
Ja. Den kommer ju finnas till Gulfströmmen slutar finnas liksom.
Ja, för det händer.
Ja.
Hur brukar ni göra för att så här, undvika gå på missa liksom med nitar?
Tänker du i rena affärsmodeller?
Alltså allmänt liksom.
Nej, men vi använder oss av framförallt om vi vill skapa den typen av avkastning, aktiva förvaltare, och förlitar oss på att de gör det jobbet då, helt enkelt.
Mm.
Det är därför man ska använda sig av en aktiv förvaltare, för att inte göra det jobbet själv. Sen vi kan analysera förvaltare och hur de arbetar, deras strategi och hur de har hanterat olika typer av marknader historiskt då, och sen investera med dem för att de ska anpassa sig efter hur den teknikutvecklingen sker, till exempel då. Ja, man kan köpa en fond som är expert mot energiomställningen eller så vidare.
Har du någon favoritförvaltare som du tycker om att investera i era fonder liksom?
Det var jag tänkte också.
Nej, men det finns jättemycket bra förvaltare både i Sverige och runt om i världen. Jag vill kanske inte peka ut någon specifik sådär, men vi träffar jättemycket förvaltare, flera stycken i veckan. och prata mer om. Det är superintressant att höra vad som sker när olika typer av strategier.
Är det många förvaltare som kommer och fjäska för? Nu ska du absolut inte utpeka någon, men bara in general liksom, märker du att så här, folk är intresserade av att du kanske ska peka deras håll så att säga?
Jo, men absolut. Alla är ju intresserade av flöden i sina fonder. Och vi har ett väldigt stort kontaktnät. Vi har möjlighet att hitta det som vi tycker är bäst för våra kunder. Så att självklart så får det ju effekt när vi gör förändringar i våra placeringsmandat och så vidare. Så är det. Verkligen.
Hur går snacket bland förvaltarna nu då? Om de kommer till er, liksom, vad säger de om läget och vad man bör göra?
Optimister eller pessimister?
Nej, men det är hyfsat blandat, de jag pratar med. Sen tycker jag när man tittar på såna här förvaltarundersökningar så är de betydligt mer pessimistiska.
Okay.
Förvaltarkollektivet, nu tittar vi globalt sett, då ligger ju väldigt mycket i kassa. Mycket mer kassa än vad de har gjort historiskt. De ligger underviktade aktier mot vad de normalt sett brukar göra. Alla tror på en fallande ekonomi, fallande tillväxt. Alla tror på stigande räntor, så liksom bilden är väldigt entydig där ute. Det var lite det vi talade om innan också, det här med negativiteten som är i marknaden. Något, ja. Alla ligger åt ett håll, så tenderar inte att bli det. Det kan man väl ha med sig, vilket jag tycker är lite intressant. Och så när alla är pessimister, det är då man ska vara mer aktiv i marknaden och börja köpa, helt enkelt.
Ja, men man ska ju köpa en blood in the streets, eller hur man säger.
Ja, exakt, ja. Och hur agerar era kunder nu? Har ni sett så här stora utflöden, inflöden? Fortsätter man att spara som vanligt, eller om du vill bara säga lite generellt liksom? Vad tror du?
Nej, men jag tycker generellt så har folk nog varit rätt duktiga på att fortsätta spara. Det har inte varit samma, om jag inte bara talar om oss själva utan marknaden i stort, så har det inte varit den här riktiga paniken som vi såg under våren 2020. Då gick det ju väldigt fort, gick ner mycket på väldigt kort tid. Och det är väl kanske då lättare att bli väldigt negativ fort och folk säljer av. Jag tyckte som en anekdot, vad som skedde då var väldigt tydligt sentimentet internt. Att jag kunde nästan pricka botten på aktiemarknaden när folk började bli negativa här då. När jag hörde att alla ville bara sälja alla aktier de hade och köpa korträntefonder, det var nästan in på dagen vilken när marknaden bottnade. Och då för att dra parallell till den här nedgången, så har vi inte sett samma mönster nu då. Och det är väl det marknaden letar lite efter också, den här fullständiga kapitulationen när alla säljer allt. Allt ska bara ut, oavsett vad.
Och måste man ha en sån i frågan? Tror du det?
Nej, det måste man inte, men det tenderar att bli lite enklare och känna att nu är det bara för billigt, nu har det gått ut så mycket pengar i aktiemarknaden och vi är nere på jättelåga nivåer. Det som är lite osäkert nu är att P/E-talen har kommit ner, men man då ifrågasätter vinsterna, så ska vinsterna ner mer, då är det inte lika billigt längre och då borde aktier gå ner ytterligare då.
Just det. Jo, men jag håller helt med dig vad du säger, för jag minns själv liksom under coronakraschen 2020 så här, ibland så det var ju någon dag som, om det var New York eller Nasdaq, som gick ner 10% på en dag typ.
Ja.
Och jag hade lite ont i magen till och med. Jag minns att jag hade ont liksom, det här kändes inte bra. Men nu under senaste halvåret så blir det nästan lite härdad.
Sålde du?
Nej, absolut inte.
Ja, bra.
Absolut inte. Jag sålde mina korträntefonder så utav mina aktier. Så jag är det tvärtom.
Kung.
Men nu känns det som att man är mer härdad liksom. Nu känns det som att okej, börsen gick ner 2% till idag liksom. Okej, liksom. Då har ni gjort det då. Så det är så här, inte hela världen så känner jag liksom. För det har hänt så mycket nu. Så frågan är ju, kommer det komma någon kapitulation? Jag kommer nog inte kapitulera i alla fall. Ja, nu är jag ju med liksom. Och det hoppas inte någon av er våra lyssnare heller kommer göra.
All in hos. Jag håller verkligen med dig, Tim. Och det är, frågan är då, vad ska det krävas för att sentimentet ska vändas? För det är ju sentimentet som måste, eller ja, det måste ju med vinsterna och underliggande också självklart. Men just nu är det ju verkligen, alltså det är ju någon kombination av det här, precis det som du säger där, Jon, att många vill sälja, men många håller också.
Ja.
Och när kommer man känna att liksom det här är enough?
Mm. Ja, det är frågan, för det har ju utvecklats en lite så här dippköparmentalitet liksom, tror jag, senaste åren, när det bara, det går alltid upp ändå liksom, så även om det går ner lite så kommer det alltid gå upp liksom. Så det är ju frågan vad som kommer ske. Synsvårt tycker jag. Synsvårt.
Hur stor är dippen?
Hur stor är dippen? Jag har ingen aning.
Ja, nej men exakt. Och där någonstans är väl det som folk då väntar på, att man tittar på historiken. Hur mycket har en så kallad björnmarknad gått ner när vi har haft en recession? Hur mycket har vi gått ner idag? Hur lång tid har den varat? Det är det som folk försöker hålla sig till då. Och givet att vi är ner 20%+, så tittar vi historiskt, så en björnmarknad är ner drygt 30%. Så finns det lite mer nedsida på det sättet. Sen är det då frågan, hur blir konjunkturen? Blir det en djup lågkonjunktur? Ja, då ska vi absolut ner mer. Då ska vinsterna ner betydligt mer. Men kan vi undvika det, då kanske vi inte ska ner så mycket mer. Då kanske botten är här någonstans. Men jag tror, som ni var inne på då, sentimentet, vad som krävs där, det är framförallt om vi tittar på konsumenten, så är det att inflationen faller tillbaka, att du inte känner att det är stress när du går och handlar, när du ska betala dina boräntor och så vidare. För inflationen behöver falla tillbaka för att centralbankerna ska ta ett steg tillbaka, och så trillar det på det sättet, och sen förhoppningsvis då blir konsumenten mer positiva.
Mm. Men tror du det är quote on quote riktig inflation, eller tror du det är liksom, som du var inne på, lite Kina-drivet, att det är liksom förskjutning i, ja, hela supply chainen är egentligen globala?
Nej, men jag tror nog både och där. Jag tror definitivt mycket är drivet av pandemin. Vi har inte varit med om en total nedstängning och en återöppning av världen med alla de problem som har blivit av det. Och sen följdeffekterna av att Kina inte kan bestämma sig om man ska öppna upp eller stänga ner. Och sen ett krig på det som också då påverkar framförallt spannmålspriser och energipriser väldigt mycket då. Sen är det ju tydligt att inflationen har spridit sig mer ut i ekonomin. Alltså, du har det som kallas shelter i USA, alltså boendekostnader, som är en stor del av inflationen, stiger. Så att det som man då tidigare benämnde transitory eller övergående är ju snarare att ha dragit ut på tiden. Det är inte övergående, utan vi kommer nog få vänja oss vid lite högre inflation än vad vi har haft under senaste, ja, ganska lång tid då. Så att jag tror inte att inflationen kommer falla tillbaka här och nu, utan den kommer takta neråt, men det viktiga är att den taktar neråt.
Man vill se liksom vilket håll det går åt i alla fall.
Ja, nej men exakt. Och sen så tenderar ju marknaden att bottna ur innan vinsterna vänder och så vidare då. Nu har vi fortfarande inte fått de här fallande vinsterna som vi varit inne på några gånger, utan marknaden kan ju fortsätta gå ner och sen så börjar vinsterna falla, och då vänder marknaden uppåt, för man blickar framåt då. Mm. Vad kommer ske härnäst, helt enkelt? Och det är samma sak med räntehöjningar. De har ju också då laggande effekt på. Vi höjer räntan nu, men du kommer inte känna effekten av dem egentligen då förrän om ett år i ekonomin.
Just det.
Ja, nej, det är för det går ju jäkligt långsamt det här med räntehöjningar. Och det är ju faktiskt, det är väl räntebesked på torsdag, va? Visst är det så?
Ja, precis.
Riksbanken kommer med nya beskeden om huruvida de ska, hur mycket de ska höja styrräntan, visst är det så?
Ja, precis. Och marknaden räknar med 50 punkter där. Så det är ju redan inprisat. Och tron är väl att Riksbanken kommer vara väldigt hökaktig, alltså fortsatta räntehöjningar. Just för att visa kommandot kring inflationen, för det är det vapnet de har då, att få ner de långsiktiga inflationsförväntningarna. Så att inte det blir ett självspelande piano, att folk börjar kräva högre löner för att inflationen stiger överallt, och så får vi en löneinflation.
Nej.
Som vi inte riktigt har i Sverige ändå, men i USA finns det ju redan 5-6% löneinflation. Mm.
I Tyskland också har vi pratat om det här med IF Metall, vill ju ha 8% liksom. Men det är ju också lite av en förhandlingstaktik såklart. Mm. Det är ju klart att man pekar på inflationen för att försöka få en hög lön liksom.
Kan vi dra en parallell till flygplansstrejkerna? För jag vet att det inte bara är SAS som strejkar nu, att det är ett lite mer globalt problem med pilotstrejker. För att de vill ju ha högre löner nu. Så att jag vet att jag hade min kusin skulle flyga hem från Bryssel. Och han kom inte hem för att Bryssels Air hade strejk. Fanns inte ett flyg.
What?
Ja.
Vad sjukt.
Och så säkerhetspersonalen på, nu ska vi se, vad heter Bryssels flygplats? Ja, det heter något.
Ingen aning.
Ja. Så att han kom literally inte därifrån.
Mm.
Så att det är inte bara Arlanda och SAS som har problem, utan det är Så det är, och det är frågan om man, det är många som tar liksom, ska vi säga, quote unquote, tillfället i akt här, eller om, för det är ju spännande då, Jonas säger, om arbetsgivarna kommer ge vika här och höja lönerna.
Mm.
Då måste ju alla göra det.
Ja, antagligen.
Mm. För problemet blir ju, det blir inte lönt, det blir inte en bra sits om bara en arbetsgivare höjer lönerna, för då får ju de en, då får ju de egentligen bara en ökad utgift men inte ökade intäkter. Mm. De kan inte begära in mer heller.
Samtidigt så är det ju bra för löntagarna att begära mer liksom.
Ja, det är klart.
Det är ju lite problematiskt dilemma liksom. För ja. Jag vill ju gärna bli kompenserad för högre pension liksom.
Ja, ja.
Min reallön har gått ner annars.
Mm. Kan vi inte göra så här, om alla bara ena sig om att inte gå upp i lön, men Tim, du, ditt lönemonster bara stannar kvar. Så kan du fixa inflationen åt oss.
Ja. Tveksam, men det står stor effekt.
Ja, visst är det så.
Nej, men det man ska ha med sig också är centralbanken kan ju inte göra någonting åt de stigande energipriserna som påverkar inflationen. Utan det är ju utanför deras kontroll så att säga. Utan det de kan göra är att dämpa efterfrågan i ekonomin och på det sättet då få ner oljan till exempel. Då.
Mm.
Och det ser vi, det har vi faktiskt sett sista dagarna här också. Hela råvarukomplexet är ner ganska ordentligt. Och det beror ju på att man är rädd för konjunkturen snarare än inflationen.
Mm. Ja, just det. Ja.
Och det är ju jäkligt spännande det här med just olje- och gaspriserna. För att vi är ju sommar just nu.
Mm.
Så att och se hur Europa ska klara sig in på nästa vinter. Utan rysk gas.
Ja.
Det kommer bli en liten situation.
Minst sagt. Jag tror det kostade 5 kronor per wattimme någonting här nu nyligen i Sverige liksom under sommaren. Mm. När det ska vara billigare. Så hur kommer det se ut i vinter? Ingen aning. Det kanske blir ransonering och så vidare.
Så att, och där tror jag, där sitter ju Ryssland egentligen bara för trumfkortet till vintern. Och nu såg man, hur var det? De kunde inte betala sina stats eller sina obligationer som landet hade ställt för. Det var första gången sedan 1912 faktiskt, hörde på nyheterna i morse, som Ryssland inte kunde betala sina räntekostnader på sina obligationer. Och jag fattar inte riktigt om det var för att de inte fick betala eller om de inte faktiskt kunde. Jag uppfattar det mer som att de inte fick.
Ja, det är lite så här, de har ju pengar.
Ja.
Men de kan ju inte betala, jag tror de är typ dollar nominerade eller?
Nej,
de kan inte byta rubel liksom. Om man sitter med en massa rubel så kan de inte byta in det till dollar. Så det går inte att betala. Mm. Så de kan betala, men det går inte.
Nej då.
Det är så liksom.
Så att, och jag har hört också att Indien nettoköper så jäkla mycket mer råolja nu.
Jaha, okej.
Ja, detta, att det har gått från, vad fan var det, 15 000 liter om dagen. Till 2 miljoner, eller barrels var det nog, barrels, ja, måste det vara.
Fat.
Ja, fat. Vilket är en helt sjuk höjning. För de har ju massa raff i Indien. Så då säljer de, och då riktas det även om att det säljs då rysk olja till länder som har då sanktionerat bort den då.
Aha.
För att du kan inte se till dem, om du köper in crude oil till Indien och så raffinerar du den där. Så är det väldigt svårt att tracea den back till Ryssland. För de tar ju in massa crude oil från massa olika ställen.
Hej, intressant, visste inte om faktiskt.
Så att, det
är luring.
Ja, det var en intressant grej faktiskt. Så vi får se, för att det är, ja, USA har ju lovat att de ska fixa gasleveranser till Europa till nästa vinter. Och vi får se om de kan, och det är liksom, det ska ju vara så här gasbåtar liksom.
Mm. Ja, det är tveksamt tror jag.
Ja, det är högst jäkla tveksamt skulle jag säga.
Ja, det visar väl tillbaka på vidden av att öka investeringarna i energiomställning och beroendet av ryska gasen och oljan då.
Och det är ju det som är, för det är precis det som du säger, Jon, det är en liten ekonomi, för att Sverige är ju faktiskt i extremt hög grad oberoende av Ryssland.
Mm.
Men eftersom vi är så små så blir vi oberoende ändå. Och extremt påverkade åtminstone.
Ja, vi är kopplade också via elnäten till större kontinenten i Europa.
Ja.
Så det påverkar oss direkt också.
Men vi säljer ju, vi är ju driftnetto positiva blir det väl.
Ja, på ett helår, ja. På ett helår är vi ju det. Men kanske på dagsbasis så köper man ju och säljer jämt fram och tillbaka liksom, beroende på hur det blir, om det blåser, om det är sol liksom, eller sånt.
Så att vi vill helt enkelt att det ska blåsa här på västkusten. Så,
ja,
så har vi gott om el hela året.
Det vore jättebra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men ska vi gå in till favoritsegmentet kanske?
Jag tror faktiskt det. Och nu får vi ha lite kvitta på Jon om du har lyssnat färdigt på någon podd någon gång. Vi kom faktiskt in på veckans...
Volley, veckans volley såklart. Och i veckans volley brukar vi sätta varandra lite på pottkanten liksom och försöka komma här med en aktuell spaning, en take eller ja, det kan vara... Det behöver inte ens vara börsrelaterat om man inte vill. Ibland kan man se att det är gott värde bara. Så om du har någonting, Jon, så får du gärna göra det. Annars så kanske Marcus vill börja med någonting.
Ja, jag har precis dunkat i jäkla massa spaningar, men jag har en till.
Ja, någon till spaning.
Hur fan kan det inte vara liksom byggstandard att bygga in AC i nybyggnationer? Nu...
Jag har märkt att det har varit så jäkla varmt senaste.
Ja, men det är helt sjukt tycker jag att man inte inkluderar AC. För att i värsta fall, alltså installerar du AC från början så är det inte jäkla dyrt. Men att eftermontera är ju skitdyrt.
Ja, så att... jag behöver en fläkt alltså hemma. Ja.
Så att det är en spaning. Varför gör man inte det?
Okej, okay. Men det jag vill nästan i samband med det här, vill också ta en volley här i samband med det. Mitt tips då till alla som är väldigt varma nätterna, det är att ta en fryspåse, eller vad heter de, ispack liksom.
Har inte du flickvän?
Jo, hon fick också ett. Hon fick också ett, vi stod varsitt i natt. Riktigt gött. Så kan man inte kalla, det är fan bra. Mm. Det är mitt tips också.
Sova med is.
Ja, exakt ja, exakt ja.
Jon,
testet.
Bästa spår, men isen har vi faktiskt också. Vi kan ta kylklampar.
Ja, exakt, det var det jag menade, en kylklamp såklart.
Får man sätta in fläktar också.
Ja.
Nej, men annars spaning, vad som är ju... jag har ingen superspaning på det sättet, måste jag säga. Utan det är den här negativiteten. Folk är väldigt mycket här och nu, och man kanske måste lyfta blicken lite grann, i alla fall när vi tittar på aktiemarknaden då, som placerare, och fundera lite på lite längre sikt vart vi är på väg någonstans.
Definitivt ja, det ger också tillfälle för uppstuds då, ifall det blir bara vinster exempelvis.
Ja, exakt, det gör det verkligen.
Gott, men...
Det var en bra spaning.
Ja, jättebra.
Ja, vi vill egentligen säga tack så hemskt mycket Jon för att ni ville delta. Och att ni även sponsrar detta avsnittet.
Ja, det är grymt alltså. Så får vi också komma ihåg då att allting som sägs i den här podden inte bör betraktas som finansiell rådgivning. Utan man ska alltid göra sin egen analys.
Visst är det så. Mycket bra.
Som alltid. Men det vill vi säga tack till våra lyssnare som lyssnade idag.
Vi vill önska er en helt fantastisk börsvecka.
Ja, absolut.
Säger jag alltid lite för tidigt.
Ja, men det är bra. Men också komma ihåg, om man har feedback, så vet ni jättegärna skriva till Instagram eller Twitter, någonting om aktier, eller våran gmail, någontingomaktier@gmail.com.
Visst är det så, och vill man höra av sig till dig Jon eller Max Mathisen, så kan man väl även göra det, eller hur?
Det går jättebra, jag finns på Twitter också, så att det är bara att söka upp mig där, så får man förhoppningsvis lite insikter i marknaden också. Stort tack för att vi fick vara med också.
Ja, jag kommer gå in och följa nu direkt alltså.
Under alias, perfekt. Eller det är ditt namn?
Nej, det är mitt namn.
Okej.
Jonas. Inget anonymt Twitter-troll här.
Nej, inget anonymt.
Det är bra. Men då tackar jag så mycket för oss, och ni får ha en trevlig börsvecka. Ha det gött.
Hoppas vädret håller. Ha det gött.
Hej.
Hej.